Ämnet är Bibel och språkvetenskap. Och det kan ju synas ett krångligt ämne och väl akademiskt kanske. Man brukar ju säga att det är en akademisk fråga och då är det inte så intressant. Och bibelvetenskap är väl något sånt som man bör akta sig för lite grann. Och jag kommer tillbaka till det, så det hela kan ju synas lite märkligt. Men om vi talar om bibelvetskap istället, då känns det ju lite bättre. Vetskap om Bibeln och dess länder och folk är ju någonting som är bra. Och kunna Bibelns språk är ju naturligtvis alltid något mycket gott. Vad visste man om Bibelns länder och folk och språk för 200 år sedan? Då visste man inte så mycket. 1810, vi kan börja där. Och bara ta de stora upptäckterna något kort. Hieroglyferna var inte tolkade. Det var ju 1822 som en fransman tolkade dem. Och så växte hela egyptologin fram som vetenskap. Och 20 år senare så började man gräva borta vid Tigris i gamla Nineve, huvudstaden. Den sista huvudstaden i Assyriket. På 1840-talet då. Och hittade ett helt bibliotek. 11 000 kilskriftstavlor. Och det var inte vad som helst, utan det var ett sammandrag gjort av en av de sista assyrkungarna på 600-talet, Assurbanipal, som hade samlat litteratur i hela det gamla Mesopotamien och ställt samman i sitt bibliotek. Och så småningom så lärde man sig tolka de här texterna. Det gjordes grammatikor och ordböcker. Det var främst tyska forskare som sysslade med den saken, medan fransmän och engelsmän grävde. Ytterligare lite längre fram i tiden gjordes ett fynd borta nere i Egypten, i mellersta Egypten, i någonting som heter Amarna. Där hittar man också ett arkiv ifrån en tillfällig huvudstad som faraoner på 1300-talet före Kristus hade inrättat. Det var ju Echnaton, som ni kanske hört talas om. Han som dyrkade Aton. Och därför inte trivdes i Thebe med de riter som rådde kring faraonernas hov. Och där i ökensanden hade det då bevarats gamla texter, och de var också skrivna på kilskrift, precis som borta i Mesopotamien. Man skrev alltså på lera, mjuk lera, och där tryckte man in, ungefär som vi kan tänka oss att vi har en blyertspenna och trycker i lera, så trycker man, så blir det som en kilformig avtryck, och så vinkeln då i olika kombinationer, så bildar det stavelser. På det sättet så skrev man den gamla akkadiska. Ja, ett samlingsnamn för assyriska och babyloniska. Och då visade sig att på 1300-talet före Kristus då skrev faraos skrivare in och utgående korrespondens också på akkadiska. Och det var brev ifrån kungarna uppe i Mellanöstern och även för småkungar, som kungen av Jerusalem, Abdi Sheba hette han, han har skrivit, och beklagar sig över att fara och inte skyddar landet. Så gjordes ett fynd 1868 på andra sidan Döda havet i Mabitiska området. Och det var kungen Mesa som beskriver upproret mot kungarna av Israel ifrån sin synpunkt då. Hur han hade befriat landet ifrån efter Ahabs död. Det som Bibeln talar om i andra kungaboken 1 och i synnerhet 3 kapitlet. Man gjorde fynd 1929, om vi stannar där, i Ugarit som ligger på Medelhavskusten i nuvarande Syrien, norr om Libanon. Och där grävde man och kom ner i ett helt bibliotek igen mellan 2 tempel. Och det visade sig det var hela den kananiska gudasagan. Baal och Mot och det som vi förstår ur gamla testamentet, det som profeterna strider emot, Ashera, hela den mytologin, sagan och sagorna finns då där. Ja, det är stora fynd. Och om vi då tar dem och sätter dem, vi säger i relation till Bibeln lite mera. Vad kan det lära oss om vi har en öppen och positiv inställning till Bibeln? Ja, om vi börjar i Egypten igen. Det kom för några år sedan ut en bok som heter Skatter från Bibelns tid av en engelsk astrolog som heter Millard. En mycket fin bok. Han börjar just med att beskriva det gamla Egypten. Och alla kan ju gå och köpa för en billig penning praktverk om Egypten. Det är bara att gå till bokhandeln, de är inte alls dyra. Och där har ni Tutankhamon. Det är i slutet på 1300-talet. Allt guld som finns. Och om man förstår det, Israels barn, de kom ut i öknen, att de hade guld med sig. Det fanns så mycket guld. Sedan påpekar Millard så fanns det en typ av bärbara tälthelgedomar också där i Egypten. Så att det här med tabernaklet, hela idén, det var någonting som alltså passar in vid den här tiden. Och det är ju så att det Bibeln talar om och det som händer Bibelns länder och folk och de troende människorna i Bibeln, det är ingenting som är bortanför den värld de lever i. Den finns i den världen. Så det är naturligt. Vad kunde vi lära oss av Assurbanipals bibliotek? Jo, det visar sig att de här berättelserna, det finns om skapelsen, en stort epos, det finns om en Gilgamesh och där finns den syndafloden berättelse också. Dels att de här berättelserna då fanns i Bibelns omvärld, men också hur gamla de är. För det visar sig andra fynd, man har grävt och kommit hitta texter som är nästan ett par tusen år äldre än de som hittades i det här 600-talsbiblioteket. Och det är samma berättelse. Så man skrev av en litteratur och förde samman texter i arkiv och bibliotek i det gamla Mesopotamien. Man hittade Hammurabis lag 1902 på en stor lagstede. Och då kan vi tänka, hur var det med Mose? Han hade all Egyptens lärdom. Och då måste han ju kunna akkadiska också. För det var ju det man skrev på, som jag sa. Och det lustiga var att skrivarna, när de skulle lära sig det här språket och skriva med kilarna, och det var ett krångligt språk. Övningstexten som alla fick börja med, för att den var så bra, enkel, klar, uppställd, det var Hammurabis lag. Det var skoltext. Så det är inte alls bortom det möjliga att tänka sig att Mose fick plugga in Hammurabis lag. Och om vi bara tar ett litet exempel, Andra Mosebok från 21 och efter budorden då fram till 23, så finns det ju civilrätt. Civilrättsliga lagar där. Bland annat den stångande oxen finns här i Andra Moseboken. Den finns i Hammurabis lag. Och ja, det är inget märkvärdigt. Om folk ska kunna bo i en liten trång kananisk stad med trånga gränder där man tar in boskapen om nätterna in i stallar i bostadshusen och ska driva ut dem genom de här trånga gränderna på morgonen, så kan man ju inte ha argsinta tjurar. Det går inte. Det måste lagstiftas så att oxar. Det måste ju lagstiftas så att ägarna har ansvar. Det är som att varje lag har en slags trafik, sån här trafikförordning, VTF. Vad kan man lära oss om Ugarit? Ja, utöver att vi så att säga i originaltexterna kan läsa de här eposen om deras gudar och historier, så kan vi lära oss en del om landet också, Ugarit. Det var ett ganska litet land. Ja, mindre, ja, som Skåne ungefär. Här vid Medelhavskusten med en kung, och sen fanns det prästerskap, och de här prästerna, de var då också med i krigsorganisationen, för de måste ju följa med ut och välsigna herren i krig. Och så hade man handel på Medelhavet då, man köpte koppar från Cypern och förädlade det och sålde vidare. Allt stämmer väldigt bra med det som berättas om Salomo. Han hade också handel, va? Han tog vagnar från Egypten och hästar uppifrån Mindre Asiens kust, och så fraktade han in det som två komponenter, så satte han ihop det och så sålde han det vidare upp till kungarna av Arda. En affärsidé. Så Ugarit gick under runt 1200. Så här har vi ett rike som, när vi studerade i dess detaljer hur det fungerade, är påfallande likt det Bibeln berättar om Salomos rike 300 år senare. Och Mesha-inskriften till slut, den här som hittades 1868. Den bekräftar ju på ett utsnitt av 20 år exakt vad Bibeln berättar om moabitiska upproret mot kungarna av Israel. 850-830 ungefär. att man avfaller efter Ahabs död när hans son är kung, och hur man då i olika krigståg som Mesa företar sig driver de israeliska, eller den israeliska hären då, utifrån de här städerna i öster om Jordan. De ligger ju söder om Amman, nuvarande Amman, allihop. De är många utgrävda. Det finns alltså väldigt mycket att ta fasta på och glädja sig åt i allt som har kunnat komma fram omkring Bibelns länder och folk, arkeologi och språkvetenskap. Men då krävs det att man har en positiv inställning. Om vi sen kommer till den gammaltestamentliga forskningen som den bedrivs, så är det en tråkig utveckling, för att den går åt ett motsatt håll. Och jag ska förklara. Jag kan börja med 1805. Alltså innan man visste någonting. Då fanns det en tysk forskare, han hette De Wet, som, ja, man kan väl tänka att hela 1700-talets förnuftstänkande, det hade mognat till en ganska krass materialism, eller rationalism ska jag säga, rationalism. Samtidigt som kristendomen var så självklar så att den på något sätt kunde tänkas oberoende utav Bibeln. Så när De Wet sa att femte Mosebok, den handlar ju om väldigt mycket om att man ska ha gudstjänst på den plats som Herren utväljer. Och Josias reformation, då hittar man bibeltexter som berättar att man ska ha gudstjänst på den platsen som Herren utväljer. Jaha, tänkte han. De som hittade den här texten, de hade säkert lagt dit den också och skrivit den. Alltså, man ryser för att tanken att en så väsentlig del av Gamla testamentet är rent falsifikat, den borde ju då ha folk, människor att reagera. Men man gjorde inte det. Tanken sipprade in och fick makt med hela det vetenskapliga tänkandet under 1800-talets lopp. Så det var det första steget, så att säga, i någonting som kan ses som en raket. Nästa steg, då är vi framme på 1870-talet. Då kom en annan tysk forskare, han hette Wellhausen. Ja, han hade också andra som tänkte i samma banor. Då utgick han ifrån detta med femte Mosebok, att den ska placeras i tiden 600. Så tänkte han så här, jaha, om nu den kräver att man har gudstjänst på ett och samma ställe, så är det väl så att de texter i Moseböckerna som förutsätter att man har gudstjänst på ett och samma ställe, då måste ju de vara senare. Och på en gång så hade då andra Mosebok 25 och fram till fjärde Mosebok 10 ungefär, allt som handlar om tempeltjänsten i öknen eller tabernakeltjänsten, hamnat nere på 400-talet, på Esras tid. Och allt det här tänkte man då utan att göra några språkliga utredningar eller några utredningar om hur det förhåller sig i andra länder och folk i Bibelns tid, för det visste man väldigt lite om, utan det är en rent förnuftsmässig konsekvenstänkande. Så här kan det ha gått till, alltså har det gått till så här. Och så det tredje steget, det kom på 40-50-talet. Då tänkte sig en annan tysk forskare, han hette Noth, att den bibliska historieberättelsen från Josua och framåt, den varnar ju för att man kan bli fördriven från landet. Israels folk måste hålla Guds lag. Det är inte så genomgående. Andra Samuelsboken och överhuvudtaget Samuelsböckerna har ju inte mycket av det. Men det finns här och där. Jaha, tänkte han. Då har väl någon suttit och sett hela historien i backspegeln borta i Babel och satt ihop den här historien. Och sen har den tanken utvecklats så att i dagens läge, en bit in på 2000-talet, så har man en exegetik där större delen av Gamla testamentet tänks vara skriven på 400-talet eller ända ner på 300-talet. Och allt det här är då en logisk konsekvent tänkande utifrån vissa förutsättningar som då inte hämtade ifrån tron naturligtvis utan ifrån förnuftet. Hur ska människor då förhålla sig som vill hålla fast vid Bibeln? Ja, jag som är verksam inom universitetet, jag ser ju att det är många som inte alls går så här långt. Men de gör så att säga reservationen lite tyst för sig själva. Man gör skillnad på tro och vetande så att man tror trots allt. Och eftersom tron inte får föras in i forskningen så kan man tänka sig att som forskare så okej, då kan vi se det så här. Men som trons människor så ser vi det så här. Och då blir det på något sätt en två sanningsbegrepp som man håller sig med. Och det är väl olyckligt på det sättet att sanningen är ju inte dubbel. Men det är ett sätt då att freda sin tro när man på något sätt ändå har en tyst överenskommelse om att man konsekvent ska följa de här förnuftsförutsättningarna. Ja, i det läget så kan det vara skönt att vara språkman. För då har man inte bara rätt, man har plikt att se saken med andra ögon och se andra mönster. Och det är inte svårt att se andra mönster. Allt jag berättar här om texter från Bibelns omvärld, bara det är ju ett annat mönster. Att man i Jerusalem på Davids tid naturligtvis inte hade mindre bibliotek och arkiven uppe i Ugarit. Men man skrev antagligen på papyrus. Och inte som uppe i Ugarit så skrev man även där på lera. Annars så hade det ju inte bevarats. Men allt som är skrivet på papyrus, det är borta. Om man kommer till museet i Jerusalem så kan man se rester utav arkiv på det sättet att det är stora lerkrus där man uppenbarligen har haft dokument. Och precis som på medeltiden hos oss så skrev man ett dokument på pergament och så satt man ett sigill och med en snott och så satt man fast med vax och så tryckte man sitt sigill i vaxet. Och på liknande sätt så har man hittat i de här stora lerkärlen små lerklumpar kan man säga, sigill med avtryck i. Och det är allt som är kvar därför att snodden och själva dokumentet är ju borta. Men jämför vi Ugarit som jag sa gick under runt 1200 före Kristus och hade skrivare, bibliotek, arkiv som bars upp av ett ganska litet land, så finns det ingen anledning att tro att ett större land som Davidsriket skulle haft ett mindre arkiv och mindre bibliotek. Och att det och inte heller naturligtvis att när vi går upp i domartiden att det tillsammans med arken som flyttades runt bland stammarna fanns då de texter som hörde till tron och gudstjänsten. Men ingenting utav det här diskuteras i någon gammaltestamentlig inledning. Det finns en tyst förutsättning att före 1000 går man bara inte. 1000 före Kristus. Jag sa språkman. Ja, det första jag tog upp här, det är vad en språkman kan göra genom att se på hur det ser ut i Assyrien och uppe i Ugarit och nere i Egypten. För att det finns en tendens i den gammaltestamentliga forskningen att man hela det här 1800-talets alla forskning så att säga ska man då bära på ryggen och det blir så mycket och så tung börda så att man orkar inte ta tag med mer än att kunna allt vad alla har sagt och skrivit och gjort för att utifrån förnuftet då och ett visst tänkesätt dela upp texter och datera dem. Och det är tråkigt. Där saknas en utblick. Språk sen. Ja. Ta bara en så enkel sak som lånord. Vi vet alla att ett språk påverkas utav lånord. Svenskan får in lånord från engelskan hela tiden nu. Tidigare fick svenskan in franska lånord under 1700-talet. Det var en kulturpåverkan från Frankrike. Under medeltiden var det tyska lånord för det fanns många tyska köpmän. Om vi går till Gamla testamentet så finns det en hel del persiska lånord. Vad hade persien och persiskan för möjlighet att påverka hebreiskan före perserrikets uppgång på 500-talet. Väldigt, väldigt liten. Persien fanns där borta i nuvarande Iran. Ganska litet land. Men från 550-talet så erövrar man norröver nuvarande Turkiet och sedan Assyrien, Babylon. Ni vet att Babel faller för kung Kores och sen erövras hela området fram till Medelhavet. Och perserna håller området i 200 år fram till Alexander. Här får vi en persiska lånord. Men var finns de persiska lånorden? Ja, Esters bok är full med persiska lånord. För den berättar ju om alla satraper och skattmästare och domare och som finns i landet. I Daniel också naturligtvis. Esra, Nehemja, krönikeböckerna. Där har vi de persiska lånorden. Men om nu den här standardteorin stämmer att stor del av Moseböckerna och även andra stora delar utav Gamla testamentet skulle vara skrivna på 400-talet, så borde det vara persiska lånord där också. Nej. Det finns inte ett persiskt lånord i Moseböckerna. Inte ett. Och då var det inte så att de hade någon, som idag, etymologiska ordböcker som talar om vad ett ord har för härstamning och så. Men ser man den frågan någonsin diskuterad i någon inledning till Gamla testamentet? Icke. Icke. Och man kan jämföra med krönikeböckernas författare. Han använder persiska lånord av och till. Och lustigt nog så gör han det också där det inte riktigt passar. Ett ställe är första krönikboken 29:7. Det berättas där om hur David samlar ihop medel för tempelbygget. Och det är talenter och så talas det om 10 000 och då står det dareiker. Men det är ju ett persiskt mynt. Det passar inte. Han har moderniserat alltihop för sin tid. Ja, vi skulle inte tycka att om en student skrev så skulle jag nog sätta en bok. Men jag är glad. Jag är så glad att krönikeböckernas författare har gjort så här. För han är unik. Han är unik. Samuelsböckerna, kungaböckerna. Det finns ingenting utav detta. Så att om nu krönikeböckernas författare umgicks i samma kretsar som Esra och Nehemja, man ville framhäva Davidsriket, det teokratiska gudsstyrelsen utav Israel. Hur kan det vara så att en text är fullständigt fri ifrån sent språkbruk och en annan text där vimlar? Jag ser det aldrig diskuterat. När det finns andra lånord, egyptiska lånord, ja, de kommer in där man förväntar sig dem. Apa och elfenben, det var vad Salomos handelsskepp hade med sig. egyptiska lånord. De var ju där nere längs Egyptens kust, Afrikas horn. Assyriska lånord. Vi har de här militära titlarna, Tartan, Rabshake och allting. Perfekta lånord, de kommer på plats. Så att ser man på de bibliska lånorden så ser man att ja, de har naturligt införlivats i Gamla testamentets språk, där de hör hemma, där bibeltexten och den bibliska historien som Bibeln själv berättar den får det att falla helt naturligt. Ett naturligt utvecklande och utvidgande av ordförrådet utifrån historien som vi känner den från Bibeln. Detta om lånorden. Sen kan man också undersöka meningsbyggnad och så. Det är ju lite svårare. Därför att det är ingenting som där ändras så över ett årtionde bara. Vi vet själva att en del, i synnerhet kanske predikanter, kan ha ett ålderdomligt språkbruk, 1800-talets språkbruk, det lever kvar. Men ser man på språket som helhet så har det förändrats, utvecklats. Och skulle man undersöka någon som försöker hålla ett ålderdomligt språkbruk idag, så ser man att det är inte helt ålderdomligt. Det finns ett annat gammalt ord, för det kan man alltid stoppa in, men det går inte att få till det så att det stämmer fullständigt hur det var en gång. Språket utvecklas, och de här mekanismerna, hur vi använder verbets tidsformer och annat, och ska och skulle, såna här former för vilja och böra, det är omedvetet. Det ligger bortanför vad vi är medvetna om när vi talar och skriver faktiskt. Och det är tacksamt att undersöka. Och vad kan man se då? Jag ska bara ta lite enkelt. Vi tar med sig inskriften här, den jag berättade om. Från 830 ungefär. Han berättar då om det här lyckade upproret. Och sina krigståg. En inskrift som är på 34 rader. En sten som är stor så här i svart basalt. Och den står i Louvren i Paris. Tyvärr lite skadad. Men det allra mesta är läsbart. Och då är det så att sättet att bygga meningarna, de är precis som vi har det i Samuelsböckerna. Det är samma stil. Och tittar vi istället i Esra och Nehemja, krönikeböckerna, då är det en annan stil. Meningarna blir längre. Man använder inte verbformerna på samma sätt. Språket har utvecklats. Och det är inte bara Mesja-inskriften, den är ju längst. Men vi kan också hämta en hel del ifrån andra inskrifter då. Som finns på lerskärvor framförallt. Från de äldsta från 700-talet och sen ner 500-talet, 600- och 500-talet. Men det är inte många, tyvärr, det är inte många. I Israel så skrev man ju, som jag sa, på pergamentet där med lerskärvor. Det var mera tillfällighetsbrev som man skrev, skickade en budbärare till nästa stad och så skulle han framföra budskapet och lämna fram skärvan. Och så lades det åt sidan i ett tillfälligt arkiv. Men jag är rädd att det allra mesta i den vägen har tvättats bort utav duktiga arkeologer som har velat se på skärvornas form istället. För det är ju så man arbetar arkeologin. Då tvättar man dem noga, lägger i vattenbad 2 timmar innan man överhuvudtaget börjar titta på dem. Tyvärr. Men det lilla vi har utav utan bibliskt material är mycket nog, och det är guld värt. För om vi nu ska tänka allra enklast och använda det som kallas Ockhams rakkniv, att man ska göra det enklaste antagandet, då måste vi väl säga att texter i Bibeln som har samma uppbyggnad och meningsbyggnad som Mesja-inskriften och ja, den här äldre typen, de bör ju vara äldre, va? Och det som ser ut som man skrev efter fångenskapen, det bör ju vara yngre. Men ett sånt antagande stämmer ju inte med den här standardteorin att texterna ska vara så unga. Så då gör man då tilläggsantaganden. Ja, men man kunde nog skriva ålderdomligt även i senare tid. Det kanske man kunde, och eftersom man kanske kunde det, så var det nog så. Det som är möjligt blir alltså plötsligt troligt. Ja, vad ska man säga? Man kan ju inte förändra folk genom att slå dem i huvudet. Det enda som går att göra, det är att troget föra fram argumenten, naturligtvis. Och på det sättet så kan språkvetenskapen försöka att komma till tals med bibelvetenskapen och få bibelvetenskapen att ompröva de här idéerna som den bär med sig ifrån 1800-talet. Där stannar jag.